Hej och välkommen till Högkänslighetspodden med Malin och Ina. Det är jag som är Ina.
Det är jag som är Malin. Den här podden gör vi för att ge dig nya perspektiv på din känslighet. Så att du kan se den som ett gåva istället för ett hinder. Det är så vi vill gärna vrida på perspektiven så att det blir lättare att leva på alla sätt.
Och idag så ska vi prata om högkänslighet och yrkesval kan man väl säga. För att vi har fått väldigt mycket frågor om det, vad ska man jobba med som högkänslig? Har ni några tips och råd om bra yrken för högkänsliga? Och så tänkte vi att det kan vi ta och prata lite om.
Det kan vi göra. Att vara högkänslig på jobbet. Det är många frågor som har kommit in kring det just.
Och det finns ju många olika perspektiv som vi har där. Och vi kanske ska börja i den änden att vi kan inte riktigt se att det finns några specifika yrken faktiskt som vi kan säga att det här är de bästa för högkänsliga. Så det här rekommenderar vi dig som högkänslig att jobba med. För att vi har ju träffat väldigt många högkänsliga nu och det verkar som att högkänsliga kan trivas i väldigt många olika miljöer och på många olika arbetsplatser. Så det verkar inte finnas alltså, några specifika yrken som är bäst egentligen, utan det verkar vara väldigt utspritt faktiskt vad högkänsliga jobbar med och trivs med att göra. Men det finns ju såklart gemensamma nämnare och de tänkte vi att vi skulle prata om här.
Just det. Så om man tittar på hur vi högkänsliga fungerar så är det helt enkelt att vi är känsliga. Och det kan ju sticka ut vår känslighet på ett eller annat sätt. Och det är många av oss som kan känna att vi är rädda för att bli värderade och dömda just som känsliga. Så vi kanske försöker att hålla oss själva tillbaka lite grann på jobbet särskilt. Där vi har människor omkring oss som kanske inte är våra allra närmsta. Och då så ser vi att vara högkänsliga trivs bäst. Vilka arbetsplatser vi kanske trivs bäst på ur det perspektivet. Det är alltså i tillåtande miljö, alltså på tillåtande arbetsplatser där vi inte behöver hålla tillbaka vår känslighet utan där vi kanske kan använda den till vår och andras fördel istället. Och att vår känslighet får plats, att vi inte behöver vara bland människor som är känsliga för de som har mycket känslor. Man säger så.
Precis. Och nu tänkte jag på någonting här som jag sen tappade bort lite grann. Jo, jag tänkte på vilka personer man jobbar tillsammans med. Alltså ens kollegor. Har man då tillåtande kollegor, oavsett var du jobbar, så gör ju det jobbet så mycket lättare och roligare. Jag tänker på en arbetsplats där jag har varit. Jag har jobbat inom LSS-vården tidigare, i ganska många år. Och där jobbade jag ett tag på ett boende som var väldigt stökigt och rörigt och ganska oorganiserat faktiskt. Och det fanns mycket som man kunde förbättra på det jobbet. Men det som jag trivdes framförallt med där, det var också att jag trivdes med mina kollegor som var väldigt härliga och roliga och gjorde jobbet där. Därmed ett jobbet som kunde vara ganska utmanande periodvis. Men tillåtandet som vi hade kollegor emellan gjorde att jobbet blev roligt och så mycket lättare än vad det annars hade blivit. Så vilka arbetskamrater man har också, vad det är för stämning på jobbet, hur tillåtande de är, hur chefen är, beroende på också hur mycket kontakt man har med sin chef.
Men det kan ju fortfarande vara skönt att ha en god chef såklart, som man kan prata med eftersom vi gärna vill kunna göra det när det är dags, så att inte det blir en skräckupplevelse varje gång vi ska prata med chefen. Men det som jag tänker på nu när du pratar, Anna, det är ju att vi är just känsliga för energier och för energin på arbetsplatser och så vidare. Så därför så kan det vara svårt just att nämna vissa yrken. Det handlar mer om olika arbetsplatser och energin som är där och stämningen som är där. Och att det är det vi behöver känna in när vi ska välja yrke och arbetsplats också. Att vi kanske också går på intervjuer, inte för att vi ska visa upp oss, utan att vi också behöver ta reda på vad är det för stämning här, vad är det för energi här. Kommer jag trivas med den här chefen? Kommer jag trivas med de här kollegorna? Så att det är också upp till dig när du väljer jobb, att det inte bara är att få ett jobb och hoppas att de väljer dig. Utan ha det andra perspektivet när du väljer jobb.
Verkligen. Och jag tänker att ofta så vill nog högkänsliga också ha kreativa jobb. Det har i alla fall varit viktigt för mig i mina yrkesval att jag har jobbat med olika saker. Men det som är gemensamt är att, att det alltid har varit kreativt, att jag har fått utforska och lära mig nytt och ofta haft utrymme att göra det. Jag har också jobbat som säljare tidigare. Både ambulerande eller vad det heter. Jag hade en bil som jag sålde mackor från. Och jag liksom fick väldigt mycket ansvar för det och skapade mig. Alltså, sökte upp kunder själv och träffade nya människor. Och jag tyckte det var så roligt för att jag fick skapa. Jag fick hitta på vad jag ville och bestämma själv väldigt mycket över min dag och hur den skulle se ut och var jag skulle åka och så. Jag älskade det. Den friheten som det gav. Så frihet känner jag också kan vara en viktig grej. Frihet och kreativitet på något sätt. Och kreativitet kan ju se ut på så många sätt.
Mm.
Det har vi nu pratat om tidigare i poddar också. Men att känslan är det. Och sen hur den ser ut kan vara olika.
Men där kommer du tillbaka till det att det är känslan som är viktig på jobbet. Och inte egentligen exakt hur jobbet ser ut. Utan det är vilken känsla du har inför dina arbetsuppgifter. Inför dina dagar och dina kollegor. Och allt som du möter när du kommer till jobbet. Det är viktigt. Så det kanske du kan också titta på själv. Så att vi inte behöver generalisera det så här. Det här är för alla högkänsliga. Utan vad vill du ha för känsla på jobbet? Vad är viktigt för dig där? Och vilka känslor och vilka stämningar fungerar inte för dig? Att det kanske är stämningen som vi behöver kika på i första hand. Och kanske inte alltid yrkesuppgifterna i sig.
Mm.
Så att säga.
Ja, när du säger det så kommer jag också tänka på ett jobb som jag hade en väldigt kort period. Det var också ett säljjobb. Men där handlade det väldigt mycket om prestation. Det var oerhört prestationsfokuserat och att man skulle leverera snabbt och mycket. Och dessutom så var det ingen rolig grej. Det var hemsidor tror jag det var, eller något sånt jag sålde som jag tyckte var skittråkigt. För övrigt. Och så handlade det bara om prestationen. Och vi hade liksom inte roligt. Och det funkade inte alls för mig.
Mm.
När det handlar om prestation och inte att ha kul.
Mm.
Så det var också en grej kanske. Just prestation det. Är nog inte så väldigt kul.
Nej.
När det bara handlar om det.
Nej, prestationen i sig är inte så kul. Däremot kan det vara kreativt att få kanske leverera och producera. Jag har jobbat på Sveriges Radio i många år. Och det var ju verkligen att leverera. Både som programledare men också som reporter och alla producent och alla roller jag hade där. Det var jätteroligt. Men som du säger, när jag hamnade med ett projekt eller med kollegor där jag kände att det blev en prestation snarare än att jag hade kul. För det är skillnaden. När jag försöker leverera någonting för någon annan och börjar tänka på alla lyssnare som ska höra det här och kanske värdera detta som bra eller dåligt. Då blir det inte roligt för mig utan jag behöver utgå från mig själv och känna att det är roligt det jag vill göra och det jag gör. Så när jag fick göra det så blev det inte prestation utan då skapade jag återigen. Och vi har pratat om det här med skapa så många gånger vad det är för någonting. Och då fick jag skapa ett material som var roligt för mig att göra. Och då nådde det ju ut utan prestation.
Mm.
Då var det kul.
Då är vi inne på det här med prestation. Jag tänker att anledningen till att jag kände mycket prestation var ju dels att andra var i det. Men också att jag faktiskt inte tyckte att det vi sålde var så kul.
Mm.
Så att det är väldigt viktigt att göra någonting som vi tycker är roligt. För att då släpper vi prestationen också på ett helt annat sätt.
Verkligen.
När vi är inne och presterar så gör vi det för andras skull.
Mm.
För att någon annan ska tycka att vi är bra. Eller att för att det ska se bra ut. Och det är inte så kul.
Nej. Och har du ett yrke där du behöver leverera på något sätt. Oavsett om det är en produkt eller om det är en tjänst. Eller om du behöver prata eller skapa någonting. Och du känner att du har så att säga, krav på det att det ska bli någonting särskilt. Så behöver du fortfarande, oavsett om det faktiskt finns ett mål med det du ska göra, så behöver du fortfarande göra för att du tycker att det är kul. Om du börjar göra allting på jobbet för andras skull så kommer du snart tycka att det blir väldigt tråkigt och det kan också upplevas, eller du kan antagligen uppleva prestation och att du blir trött och så. För att du finner liksom inte glädjen i dig själv. Du behöver göra det för att du tycker att det är kul. Och sen kan du göra det för andra för att du tycker att det är kul att göra saker för andra. Och skapa saker som andra kanske kommer att uppskatta. Det är inte det vi pratar om. Men det måste börja hos dig. Att du tycker att det är kul. Inte att du blir pålagd en uppgift som du inte egentligen vill göra. Men som du ändå gör för att du har fått uppgiften. Mm. Är jag tydlig nu? Ja, eller hur?
Då går det väldigt lätt in i prestation.
Mm.
Och så fastnar vi i det. Mm. Istället för det, att komma tillbaka till det roligt. Så om du funderar på vad du vill jobba med. Kanske du som lyssnar. Så kan du fundera på vad tycker du är roligt på riktigt. Och komma tillbaka till den här frågan som vi älskar. Om allting var möjligt. Vad skulle du göra då? Om du inte behövde jobba heller för att tjäna pengar. Vad skulle du lägga din tid på då? För där kan vi få mycket viktig information. Om vad du på riktigt tycker är kul i ditt liv. Och utifrån det kan du sen gå vidare. Och titta på okej. Så vad kan det handla om då? Vad vill jag skapa? Vad vill jag vara? I vilka miljöer? Med vilka människor? Både görande och energimässigt.
Det är oerhört viktigt det du säger nu, vilka frågor vi ställer inför att vi väljer yrke. För nu frågar du vad skulle vara roligt. Många frågar nog vad kan jag? Och vilka jobb finns det? Alltså att vi tittar utifrån vad vi kan ge. Och eventuellt då vilka platser som finns att... Vad finns det tillgängliga som jobb för oss?
Precis, som redan finns. Ja. Vi tittar på de jobben som finns.
Mm.
Istället för att också titta på de jobben som kanske inte finns än. Mm. Det kanske är någonting helt nytt du skapar.
Mm. Dels det, och sen kanske inte de här jobben som du vill ha ligger ute som sökbara heller. Och då kan du också ta kontakt med de jobben som du vill ha. Där det kanske inte ligger ute, men ändå säga att du finns. Och det här handlar ju också om en självtillit, att lita till att det du tycker är roligt, det kommer du att vara bra på, för det kommer du att kunna leverera på ett eller annat sätt. Och inte tänka just, vad kan jag för någonting? Det kan vara väldigt begränsande faktiskt. Jag tänker på, om jag skulle titta på vad jag kan, alltså tidigare när jag var anställd, så skulle jag nog aldrig valt ett nytt yrke överhuvudtaget. Därför att då utgår jag ifrån vad jag har kunnat hittills. Och på ett jobb behöver vi utvecklas och lära oss någonting nytt också. Så då kan det nog bli att vi stannar på ett jobb eller stannar, begränsar oss till att göra saker som vi tänker att vi klarar av. Snarare än vad vi skulle kunna lära oss och kanske, eller kunna vara bra på.
Mm. Jag tänker också att det är väldigt lätt att fastna i om man är duktig på någonting, om man kanske har ett yrke och det funkar bra, det är inte dåligt, men det är heller inte jättekul. Men man känner ändå en känsla av att man vill förändra någonting, men att man är kvar på den arbetsplatsen för att man är uppskattad för det också. Man känner att man är duktig på någonting och då vill man gärna hålla fast vid det. Nu börjar jag, när jag pratar, så börjar jag tänka på Carolina Klyft.
Mm.
Hon friidrottaren,
mm.
Som blev väldigt känd här för, när var det, början på 2000-talet eller vad det var, när hon var inne i sin karriär. Hon var väldigt härlig tycker jag, och väldigt så annorlunda, för att hon var så uttrycksfull också och körde, hon gjorde sin grej. Och hon var ju,
nu ska väldigt jag se här, lekfull var hon ju framför kameran och sådär också.
Väldigt lekfull, och tryckte väldigt mycket på att hon gjorde det för att hon tyckte det var kul. Ja. Och hon tyckte att kul också att prestera, men det kom utifrån att det var roligt, och då kan det vara kul att prestera, mm. och tävla. Men det jag skulle säga, nu var hon, nu var det här så länge sedan, men hon höll ju på med olika sådana grenar, vad heter det? Mångkamp, flerkamp, femkamp eller vad heter?
Ja, det är inte vår expert.
Men nej, det är vi inte experter på.
Friidrott var det i alla fall, friidrott. Och hon gjorde många olika grenar.
Precis, mm. Och hon var ju bäst på det, hon vann ju allt som man kunde vinna där. Och sen hade hon ju gjort det lite grann och kände, och alla tyckte att hon var så bra på det, så det är klart du ska fortsätta.
Mm.
Det var så givet. Men hon kände ju att hon hade gjort det, så hon ville göra någonting annat. Så hon bytte ju gren sen och fokuserade på, nu minns jag faktiskt inte vad det var för grenar, om det var längdhopp och höjdhopp eller någonting annat. Eller, ja. Mm. Det var i alla fall olika grenar som hon ville fokusera på. Då måste hon ju vara ännu bättre, liksom, för att, alltså, om hon ska tävla i det, för att då... De som är experter och fokuserar bara på det blir ju ännu bättre på bara det då, jämfört med om man är bra på många olika saker. Och då var det många som tyckte att hon var väldigt dum. Alltså, hur kan hon göra så liksom, när hon är bäst i de här grenarna? Varför fortsätter hon inte göra det hon är bäst på? Varför ska hon då liksom börja hålla på med andra grenar där hon inte är bäst? Mm. Det tyckte jag var så intressant. Det var mycket tyckande och tänkande och idiotförklarande av henne för att hon valde någonting annat. Och jag kände att jag tyckte det var så underbart att hon bara följde sin känsla och sket i dem.
Mm.
Tyckarna liksom.
Mm.
Och bara kände att nej, men det här är inte kul längre. Nu gör jag det jag tycker är roligt. Och så fortsatte hon liksom.
Mm.
Det var härligt. Mm. Apropå att det är lätt att fastna i vad andra tycker också att man är bra på.
Mm.
Och vad man själv kanske också tycker att man är bra på.
Mm.
Så, och, men tycker man att det fortfarande är kul, så fortsätt gärna med det. Men känns det inte kul längre, så kanske det finns andra saker, nya förmågor, nya saker som du vill utveckla och utforska.
Mm.
Som du vill lära dig mer av. Och det kanske inte handlar om att vi behöver vara bäst. Alltså bäst på det, utan det handlar om hur du känner inför vad du gör.
Mm. Verkligen, och de där hänger ihop. Har du kul så kommer du också antagligen vara bra på det, som sagt. På ett eller annat sätt. Mm. Jag tänker att de frågorna vi har fått just om att vara högkänslig på jobbet, det är också frågor kring vilka miljöer som vi kan jobba i. Jag tänker att det är det, därför vi har fått frågan vilka yrkesval passar egentligen en högkänslig. För det passar väl egentligen inte så bra för en högkänslig att vara i bullriga miljöer eller i miljöer där det är stressigt, som vi så att säga stresståliga, så, eller inte
stresskänsliga.
Ja, kanske just att vi är stresståliga. Men att vi är stresskänsliga, alltså det finns många sådana slutsatser om oss som högkänsliga. Och när vi har tittat på det så har vi ju sett jättemånga högkänsliga som har varit i väldigt bullriga miljöer. Både allt ifrån förskollärare till att man kanske har jobbat med musik eller andra miljöer där det faktiskt är mycket rörelse. Också frågor har vi fått om det här med kontorslandskap, som har blivit en grej att man ska öppna upp och alla ska sitta i samma rum. Är det verkligen bra för högkänsliga? Och många högkänsliga har sagt att jag klarar inte av det, jag fixar inte det. Och hur man kan tänka där. Och när vi ser på det så är det återigen det här med energin också, att vi behöver olika saker. Trivs vi på en plats där det är rörigt och bullrigt, så kanske inte det egentligen stör oss så mycket. För vi har ju märkt att det är många som fixar det. Eller, det handlar inte om att klara av det då, utan det handlar mer om att det är en del av ens miljö och att det funkar helt enkelt.
Ja, men precis. Är man på en förskola där man har tillåtande kollegor och chefen och man trivs i sammanhanget och tycker det är roligt med barnen, så funkar det oftast väldigt bra. Alltså om man får sina behov tillgodosedda där också, om man kanske får ta pauser ibland och man kan kommunicera och så, då kan det funka. Medan är det då en kanske rörig miljö på förskolan där det kanske inte är så bra kollegor eller chefen eller organisationen och att det inte funkar för en, då kanske inte det funkar så bra, men det kanske inte beror på just jobbet med barnen, utan det kanske beror på andra faktorer runt omkring som inte funkar just där, men som kanske funkar jättebra på ett annat ställe.
Men det här är jättefint när du säger, för att om det finns behov som inte är tillgodosedda, alltså till exempel det här att om du har en tillåtande miljö så är det behovet tillgodosett, då kanske det inte är så farligt med ljuden. Men om det dessutom är så att du inte har en tillåtande miljö, kanske en väldigt dömande miljö, det finns en tävling, det kanske finns massa saker bland dina kollegor, och dessutom buller på det, då blir du mer och mer trängd och i det också mer och mer överstimulerad. Men finns det utrymme att vara den du är, så kanske bullret också får plats i det på något sätt. Det är lättare att vara där då.
Mm.
Jag tänker också på kontorslandskap. Jag har ju suttit en hel del i så kallade kontorslandskap. Först så jobbade jag på Sveriges Radio i många år. Och sen efter det så bytte jag och jobbade som gymnasielärare. Och på ett medieprogram och undervisade i journalistik och media. Och där var det också jätteöppna kontorslandskap. Både inne i vårt lärarrum, men också alltså, det var stora glasdörrar i lektionssalarna ut mot korridoren där folk gick och passerade och så. Så det var ju ganska mycket liv och rörelse runt omkring. Vad jag märkte, det var att det störde inte mig så mycket i sig. Alltså surret, det är klart att när det blev lugnt så var det ännu skönare. Det måste jag nog erkänna. Men det som jag märkte att jag gjorde, det var att jag sökte mig i kontorslandskapen till platser där jag kände mig lugn och trygg på något sätt. Ofta var det i ett hörn, vid en vägg eller vid ett fönster där jag kände att jag kunde titta ut och ha öppet. Alltså någonstans där jag inte satt mitt i smeten. det var jätteviktigt, både på Sveriges Radio och på den här gymnasieskolan. Så jag letade upp sådana platser och det funkade väldigt bra. Och sen var det också det här jag märkte. Hade jag datorskärmen ut mot rummet så hade jag svårare att jobba. För det finns ju en grej som vi också verkar ha gemensamt högkänsliga. Och det är att vi, när vi blir observerade eller upplever att vi blir observerade, att vi inte kan leverera eller vara kreativa på samma sätt då. Vi tappar liksom det fokuset. Och det märkte jag också att jag gjorde. Så att jag vände gärna datorskärmen mot mig, men så att andra inte kunde se den. Det pratade vi lite grann om vad det handlar om, att vi vill göra så. För det kände du också igen dig, att du gärna inte ville att någon skulle se vad du höll på med.
Mm. För mig handlar det om mycket att jag är rädd för dömanden. Att folk ska döma det jag gör eller vem jag är eller så. Och att det stressar mig då. För att jag tänker att om alla observerar mig. Alltså den energin också när någon observerar en är ju väldigt intensiv. Det är som att alltså när någon tittar på en så märker man ofta det. Man kan ju ibland känna att man har ögon i nacken för att man känner att någon tittar på en bakifrån. Man känner energin. Så den är ganska intensiv och jag tror att för min del så har jag nog ofta tolkat det också som att om de tittar intensivt på mig så dömer de mig. Mm. Där jag har kopplat ihop dem, fast egentligen olika saker.
Mm.
Men jag har kopplat ihop dem, så att jag är nog rädd för dömanden.
Mm.
Vad handlar det om hos dig? Vad är det du känner?
Jo, men det är ju så såklart att jag också är rädd för dömanden. Men om jag tittar på energin i det så är det framförallt att jag blir oerhört störd. Om någon bara går bakom ryggen på mig. Även om den kanske inte ens står och tittar. Och gör den det så är det ännu värre då. Det som händer i mig är att det drar mitt fokus och min uppmärksamhet. Till att jag har koll någonstans på den personen som rör sig. Så då blir jag rastlös och kan inte fokusera på det jag håller på med. Jag tappar alltså fokus och uppmärksamhet på det jag skriver eller det jag gör på datorn. Och på det viset störde mig och hindrar mig från att vara på topp i jobbet. Så att det drar min energi och min uppmärksamhet bort från att få bara vara i min bubbla.
Just det.
Mm.
Mm. Det är så spännande att prata om. För jag tänker att även om vi är högkänsliga så är vi också lite olika. Jag kommer tänka på att jag faktiskt till och med när jag var yngre, när jag gick på gymnasiet och sånt, så satt jag ofta och pluggade och gjorde grejer ute på kaféer på Söder i Stockholm. Och då tyckte jag att det var ganska skönt att ha folk runt omkring mig. Faktiskt, apropå det här. Så för mig har det funkat bra. Och jag har ju också trivts med att bo i stan periodvis. Det har varit olika perioder i mitt liv. Just nu älskar jag att bo på landet. Men då älskade jag stan väldigt mycket. Livet och folket och rörelsen runt omkring.
Mm. Var det också stämningen då? Jag tänker att vi pratar om energi här som
det var det ju. Mm. Ja, verkligen. Och det var en väldigt avslappnad stämning kände jag. Och jag tror nog att jag kände mig väldigt... jag kände mig inte uttittad då. För att jag var ju liksom en bland alla andra. Så att det var inte så att jag stack ut eller att jag fick massa fokus. Utan det var bara så att det rörde sig runt omkring. Och det tyckte jag var ganska skönt. Och nu när vi pratar om det så tänker jag att det kan nog vara en kontrast från att jag är uppväxt ute på landet där det var väldigt lite folk. Och jag hade redan fått en väldigt stor dos av naturen och att vara mycket själv faktiskt och inte ha så mycket folk runt omkring mig. Så det var nog kontrasten i. Jag tyckte det var skönt då att ha liv och rörelse runt mig.
Mm.
Att det var nytt också. Och spännande liksom.
Mm.
Mm. Så högkänsliga kan också trivas väldigt bra i stan.
Mm.
Vi har pratat tidigare mycket om, tror jag, att högkänsliga älskar naturen. Och det gör vi ofta.
Mm.
Men vi kan också älska stan.
Mm.
Så det är så olika.
Det beror på hur energin är där.
Ja, och energin är i stan. Och också vilken period i livet. Vad man är i sitt liv och vad man behöver just nu. Det är därför vi återkommer till frågor hela tiden. Att det är så viktigt istället för att dra slutsatser om att jag är högkänslig. Så därför behöver jag tysta, lugna ställen. Så behöver jag det här, det här, det här. Bara för att jag är högkänslig. Alltså vi tror ju inte på sådana slutsatser. Några generella slutsatser. Utan det handlar snarare om att vi behöver ställa frågor till oss själva. Vad behöver jag? Vad känns skönt just nu? Vad känns kul just nu för mig i mitt liv?
Mm.
fråga dig själv.
Mm, verkligen.
Och lyssna till dig själv. Och lita till att du vet.
Mm.
Vad du behöver.
Mm.
Och känns det svårt att bara fråga dig själv, så kan du fråga tillsammans med en kompis eller be en kompis fråga dig.
Mm.
Ibland kan det vara lättare att få frågan. Jag älskar när du ställer frågor till mig.
Mm.
Då blir det lättare för mig också ibland att se vad jag behöver.
Verkligen. Så om du är där nu att du ska kanske byta jobb eller börja jobba på en ny arbetsplats eller så ta reda på vad du nu tycker att vad hade varit roligt att gå till varje dag. Det här är också en grej som jag minns från när jag var barn. Alltså barn, liten. Och jag har en högkänslig pappa som har gått till ett jobb där han har gjort samma saker sedan han var liten. Alltså, han började jobba på en arbetsplats som han har varit där hela sitt liv tills han blev pensionär nu. Precis. Han kom alltid hem och berättade att det var jobbigt att vara på jobbet. Och han längtade efter semester och helg och kvällar och sådär. Då bestämde jag mig som barn att det där kommer inte funka för mig. Jag kommer behöva välja att vara på en arbetsplats som är rolig för mig att vara på. Eftersom jag insåg hur länge han var borta om dagarna. Han åkte ju tidigt morgonen, kom inte hem från middagen till kvällen. Och ska man hålla på att tillbringa så mycket tid, tänkte jag, med någonting som är tråkigt hela tiden. Det hade jag redan som barn väldigt tidigt för mig. Att jag ska göra det jag tycker är kul på jobbet. Det var viktigt för mig och därför så var radion jätterolig. Och sen var det också jätteroligt att vara lärare. Och sen blev det ju jätteroligt att få jobba som mentor. Och sen blev det jätteroligt att få ha klienter och jobba med yoga. Så att det har gått efter vad som är roligt. Och det håller du och jag fortfarande på med. Vad är roligt nu?
Mm. Och vi förändrar ju vår verksamhet också utefter vad vi tycker är kul.
Mm.
Så vi släpper saker som vi inte tycker är roligt längre.
Mm.
För det förändras hela tiden.
Ja. Och det kan du också göra oavsett om du har egen firma eller driver eget eller om du är anställd. För det kommer förändras kanske saker där också på din anställning att du inte tycker det är kul. Och då behöver du vara i frågan, vad mer är möjligt här på den arbetsplatsen? Vill jag vara kvar här? Eller behöver jag förändra någonting här? Behöver jag byta? Finns det någonting som är roligare för mig någon annanstans?
Mm. Och då, det kan ju vara så här också att det är bara någon energi du behöver byta på arbetsplatsen. Så det behöver heller inte vara så att du behöver byta arbetsplats. Utan det är också fint att titta på, vad handlar det om att jag inte tycker att det här är roligt? Handlar det om någon energi där? Handlar det om kollegorna? Handlar det om någon förväntan som de har på dig? Eller som du har på dig? Eller som du tror att de har på dig? Eller, det finns så många saker det kan handla om. Så det är fint att börja titta på, vad handlar det om? Hur känns det här? Om jag är ärlig mot mig själv. Hur känns det att vara på jobbet nu? Och vad handlar det om att det är så här? Och går det här att förändra på den här arbetsplatsen?
En jättefin fråga är att titta på vad du kan lägga till för att det ska bli ännu roligare än vad det är just nu. Jag kommer ihåg att på mitt jobb så var det att jag behövde byta när jag jobbade som anställd på skolan där jag var innan vi startade, du och jag. Då var det att byta lite rutiner i dagen. Att ta en promenad på lunchen blev en ny grej för mig. Så det började jag göra och det tyckte jag var roligt. Och sen efter det så kom jag på att jag kan inte gå samma runda för då blev det tråkigt. Alltså det kan vara små skiftningar också som ändå förändrar väldigt mycket i ens arbetsdag. Så, och sen var det en tag det kom en massör till skolan och var massage. Och då tyckte jag det var jättekul att ta massage en gång i veckan. För då blev det en grej som var nytt och gjorde mitt liv och mitt jobb roligt. Och sen kom jag på att jag kunde ut och resa med eleverna. Man kan ju söka massa bidrag i skolan. Så då åkte vi till Indien med elever. Och jag är också väldigt intresserad av yoga och så det passade ju oerhört fint. Så vad mer kan vi göra med den arbetsplatsen vi är på också?
Det är så coolt att du skapade det.
Ja.
Och fixade pengar också. Bidrag eller vad det?
Ja,
stipendium kanske.
Stipendium. Det finns hur mycket pengar som helst att söka som också brinner inne så att säga. Så det är bara att börja söka efter det inom de flesta yrken tror jag. Men som lärare var det oerhört mycket pengar att söka för olika saker att ta med elever på.
Mm.
Mm.
Tänk vad man kan skapa.
Mm.
Om man bara tittar på vad längtar jag efter att göra och vad kan vi göra här. Tänk om du kan göra en massa andra saker också på ditt jobb. och i ditt yrke än vad du kanske har tänkt på. Vad mer är möjligt?
Hur kan jag använda den här arbetsplatsen som jag är på till min och andras fördel?
Mm.
För att nu är du här och du är anställd här kanske, säg att du är det. Och då kan du ta reda på vad du kan göra mer med den platsen du är på.
Mm.
Det kan också att byta plats med en kollega och säga det, du, nu har vi ju suttit så här i 3 år, ska vi inte byta plats? Alltså, vad mer är möjligt?
Mm. Jag tänker också vilket bidrag det är när man gör sådana saker för dig såklart, men också för andra. Jag tänkte på det du gjorde det för att du tyckte det var roligt också. Men för dina elever som fick åka till Indien och få hela den upplevelsen fantastiskt. Det hade inte de fått om inte du hade skapat det här utifrån att du tyckte att det var kul.
Mm.
Så att jag tänker att det är sånt bidrag till alla när man gör saker som man tycker är roligt.
Ja, och jag tänker också på det. Ändå om du som lyssnar känner igen det här när du kanske... Du kanske är ute och reser och möter en person i en reception eller en flygvärdinna eller kanske någon, ja, vi möter människor i en butik kanske eller vad som helst. Och den personen är ganska trumpen, den kanske inte ens tittar på dig, den är uttråkad och så vidare. Och det är självklart okej att ha sådana dagar. Men många gånger tror jag att människor är på jobb som de inte trivs med. Och då är vi inte så himla härliga människor heller, alltså mot dem vi möter. Så det har jag tänkt flera gånger, varför byter inte människor jobb när de inte har kul på jobbet längre, för att de är kanske inte heller samma bidrag som man är när man faktiskt mår bra och har kul. Så tänk om du genom att välja för dig att ha kul i ditt yrkesliv också är ett jättefint bidrag till andra som du möter där.
Mm. Det märks ju när någon gillar sitt jobb.
Mm.
Det är ju väldigt härligt, eller komma in på en restaurang med och kommer en servitris eller servitör som älskar sitt jobb och som bara, det är sån god och härlig energi att vara i bara.
Ja, väldigt stor skillnad.
Mm.
Så titta på vad det handlar om att du jobbar överhuvudtaget. Är det för pengarnas skull? Är det för att du längtar efter att vara kreativ om dagarna? Är det för att du vill ha härliga människor omkring dig? Eller vad är det som gör att du väljer att ha ett jobb? Eller inte väljer det?
Mm.
Börja med dig själv där.
Mm, vad skulle du vilja få ut av det här jobbet? Hur skulle du vilja att det kändes? Under arbetsdagen, efter arbetsdagen. Vad vill du ta med dig?
Mm.
Om du inte jobbar för någon annans skull utan för din egen skull. Vad vill du få ut av ditt jobb då?
Och om du släpper taget nu om alla idéer om vad du klarar av. Bara för att du kanske är den du är. Eller om du kanske har definierat dig som högkänslig. Kanske har du varit utbränd och så vidare. Du vet, det är inte vi nu, bara tar jag exempel på här. Det är också lätt att gå in i definitioner som att vi inte klarar av saker för att vi har ett visst personlighetsdrag eller en viss historia. Jag pratade med en kompis som blev utbänd på sitt jobb. Hon kände att hon orkade inte längre. Hon kände helt, ja, hon blev deppig och allt det där. Hon hade ingen lust och tog jättemycket energi. Men så hade hon flera jobb, den här tjejen. Så hon sa just det att, men på det här andra jobbet upplever jag inte alls att jag är utbränd. Men här är jag utbränd, så hur går det ihop? Och det var just det att hon hade tröttnat på strukturerna där, eller var saker som inte fungerade för henne. Och då tog det så mycket energi att hennes eld och låga och det här vi går igång på energin, den hade liksom slocknat. Och då blev vi också utbrända, den hade brunnit ut. Medan på ett annat jobb så fanns den energin och den lågan och då var hon inte utbränd där. Så det var väldigt intressant att hon kom ur den definitionen utbränd direkt utan att ens ha riktigt gått in i den. När hon då såg att, tänk om jag inte är utbränd överallt. Utan att det bara vägledde mig till att gå någon annanstans.
Mm.
Det inte handlar om att vi inte klarar av saker.
Det är så himla fint perspektiv, för det känns som att det är det som det handlar om för personer som är utbrända generellt. Att det inte handlar om att vi inte kan jobba, utan det handlar om att vi har gjort det kanske på ett tokigt sätt. Att vi har gjort någonting som inte funkar för oss helt enkelt. Mm. För länge, för mycket. Och då så känns det så att vi bränner ut oss eller går in i väggen och så.
Ja, och sen får vi en del frågor om ska högkänsliga verkligen jobba 100%? Och det är samma svar där som vi har pratat om hela det här avsnittet. Det kan absolut inte vi svara på, det vet bara du själv. vi har jobbat 200-300% eller ännu mer i perioder. Och sen så andra perioder så har vi inte alls jobbat lika mycket. Det beror på vad vi har känt för. Men ibland har vi haft ett himla driv och jobbat jättemycket. Mm. Men det hade inte varit kul att göra det hela tiden. Så det kan också växla.
Mm. Och när vi har jobbat så mycket så har vi också sen behövt ge oss paus. Så att det är inte så att vi har kört på nonstop hela tiden. Men periodvis av och till och sen när vi har pausa och återhämta oss. Men det kan vara roligt också att skapa mycket. Och när man är i en kreativ process och skapar mycket saker som vi har gjort också. Så är det intensiva perioder som kan vara jätteroliga och härliga. Så det är inte farligt eller fel att jobba mycket.
Mm.
Om det känns kul.
Mm.
Det viktiga är bara att ha med i frågan hela tiden. Hur känns det här i mig? Så att vi inte bara bestämmer oss för att jag ska genomföra det här. Och så gör vi det no matter what.
Ja, då är risken...
Då är risken hög.
Ja.
Att vi bränner ut oss eller går in i väggen och så. Utan vi behöver fortfarande, även när vi så att säga gasar, ha med oss frågan. Hur känns det här? Känns det fortfarande okej? Ja, det känns fortfarande kul. Jag fortsätter gasa.
Mm.
Och sen kommer man till ett ställe kanske när man känner att men nu behöver jag en liten paus. Nu behöver jag någonting annat en stund.
Mm.
Och då behöver man välja det.
Mm.
Det är viktigt.
Tillåta sig att välja det på något sätt.
Ja, precis.
Annars kan jag... kommer kroppen lösa det åt dig till sist.
Ja.
Ja.
Att ge dig själv vila, återhämtning och på det sättet som du behöver då.
Mm. Och är det så att du är osäker och känner att men nu ska jag börja jobba här igen och jag vet inte om jag orkar 100%. Prova och börja med mindre eller börja på 100, börja någonstans för att prova dig fram vad funkar för mig. Men bestäm dig inte innan för vad du klarar av. För då kommer du också skapa det som en verklighet, den här sanningen. Kommer bli en verklighet. Så prova istället. Prova att jobba 100%. Prova att jobba 20%. Blir 20% tråkigt? Blir det perfekt? Vad blir det? Prova också att skapa sitt liv. För att få mer information och medvetenhet.
Mm.
Ta och röra sig framåt. Mm. Ja, så vi önskar dig som högkänslig en jätterolig höst nu. Nu när semestrarna börjar vara över. På jobbet, oavsett vad det är som blir ditt jobb i höst. Och vi tycker kanske inte riktigt om ordet jobb heller. För det behöver inte vara jobbigt att jobba. Hur kul kan det vara att jobba? Och vad är viktigt för dig på jobbet?
Mm. Vad är det du längtar efter? Och hur vill du ha det? På ditt jobb?
Mm.
Eller ditt arbete? Eller ditt, vad mer kan man säga? Din skapande tid?
Din sysselsättning? Din...
Som genererar pengar?
Ja, precis. Kan leka med du vill.
Mm. Mm.
Så vi tackar för oss och önskar dig en jättehärlig höst på jobbet.
Mm. Och om du vill kontakta oss kan jag säga innan vi avrundar bara. Så når du oss på info@hogkanslighet.se.
Just det, det var min adress.
Mm. Och vi har Instagram, Högkänsligt Sverige. Där finns vi också. Och vår hemsida kanske.
Mm.
Högkänslighet.se.
Mm. Bra, Ina. Tack.
Hej, hej. Så, ha det gott.